Og Gud, driv oss til omvendelse I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Det kanskje I takt med tiden I høsten 2023 å snakke om når livet helt ok. Livet ikke helt ok I veldig mange steder. Nyhetene har ikke roet seg. Og jeg vet også at det veldig mange iblant oss som ikke nødvendigvis har det helt ok. Så jeg trenger en tjeneste fra dere I dag. Hvis livet ditt ikke nødvendigvis helt ok, ikke lat som det det. Da skal du ta dagens preken, skriv det bakerst I en konvolutt, legg den I lomma, ta den ut igjen når livet helt ok. Men snakk sant om livet. Det ikke noe vits I å late som. Men det et tema, og noen ganger livet helt ok. Så. Og det noe å si om det. Så jeg vil fortelle dere om I fjor da jeg reiste til hjemlandet mitt, forutsigbart nok. Og da var jeg litt uheldig med reisingen, fordi da jeg kom frem, hadde landet og skulle frem til å besøke kompisen min, I den stasjonen der jeg skulle bytte tog, så var det streik. Og som sagt, man uheldig, så jeg brukte lengre tid enn vanlig. Sånn det noen ganger. Og da, etter at jeg hadde bearbeidet den der frustrasjonen av at jeg kommer sent, så var det en helt sprø tanke. Jeg lurer på om det fritak for tillitsvalgte. Fordi jeg, da jeg jobber her I Norge, så jeg tillitsvalgt. Og så, det var selvfølgelig en bare forbipasserende tanke, men det var bare, den tanken var der. Og selvfølgelig, det helt sprøtt. Fordi som fagorganisert og som borger av Norge, så har jeg faststilling, jeg har velferdsstat rundt meg, jeg har en ledelse som omtrent alltid, som forpliktet til å høre på meg, jeg har rimelige arbeidsbetingelser, og det de godene jeg har. Og det å på en måte be om å slippe streik, det ville vært en fullstendig mangel på solidaritet med de som streiker, de som ikke nødvendigvis har de godene. Og det omtrent slik det bibelske synet på livets goder og lidelse egentlig fungerer. Fordi som kristne så får vi grunnleggende goder. Vi får et liv I tro og tillit til vår Gud. Vi får et fellesskap her til våre medmennesker, både her I kirken og utenfor kirken, og en forsoningsoppgave som meningsfullt. Og vi får den hellige ånd som fyller oss med glede og kjærlighet, og noen ganger et salig raseri for fred og rettferdighet. Men vi ikke fritatt fra sorg bare fordi vi kristne. Vi ikke det noe mer enn jeg fritatt for streik fordi jeg fagorganisert. Det ikke slik det fungerer. Så I dag har jeg en tredje tekst. Det blir en del Bibel I dag. Men dere kan bli sittende mens vi leser fra evangeliet etter Matteus kapittel 5. Dere har hørt at det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far I himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Om dere hilser vennlig på deres egne, det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske far fullkommen. Amen. Så det står også rundt her, Gud respekterer ikke personer. Og det sier som Jesus, at Jesus ikke respekterer personer. Det är en liten fortelling om en av mina yndlingsförfattare, Teresa av Avila, en spansk på en måte mystisk författare från 1500-talet. Att hon var ute på resa på en måte en herrens ärende. Och vagna hennes välta på en ojämn sti och hon blev kastad ut och där hon satt på backen så ropte hon ut till Gud. Hvis det är slik du behandler dina vänner så är det ikke så rart att du har så få av dem. Och jag syns det är lite gøy då att Gud inte har nödvändigtvis så väldigt många vänner för Gud inte behandlar dem gott. För det är slik att vi kristna vi blir ramma av olyckor och vi blir ramma också av sola. Akkurat sånn som alla andra. Så vad ska vi göra? Någon gånger är faktiskt livet helt okej. Okay. Någon gånger är det inte strejk. Och Per och någon av de andra har sagt i löpet av detta semester att hvis livet inte är så bra, hvis du rammes av tragedia, så är det inte för att du inte är ett gott människa. Alltså Gud är Gud älskar dig. Och sånt som Teresa ville säga liksom någon gång så är det en rar måte till att visa det. Men hvis du rammes av uheld så är det inte för att det är straff. Och då måste vi faktiskt ta den andra halvdelen av den sanningen. Hvis livet faktiskt är helt okej. Okay, så betyder det inte nödvändigtvis att det är för att vi är goda människor. Och vi hör en del av den förskillelsen runt om i världen. Hvis du på något sätt är trofast, hvis du ber hardt nok, då kommer allt till att gå på skinner. Och det är inte slik Bibeln beskriver det. Någon gånger så är livet okej okay, också för de onda. De goda och de onda. Så är det bara. Gud sender sitt regn på de rättfärdiga och de orättfärdiga. Gud är inte partisk, för gaven är allerede gitt. Och ingen regn och ingen sol kan helt sammanlignas med att Gud sände sin son den enbårne för att världen som tror inte ska gå förtappt men ha det eviga liv. Så det är i vart fall inte en tolkningsväg vi kan gå. När livet är helt okej, så är det inte nödvändigtvis vår förtjänst. Men vad ska vi då göra? Hur ska vi reagera? För det första, det är fortsatt lov att vara tacknämlig. Det är inte en belöning för att du nödvändigtvis har gett extremt mycket kollekt i år eller gått väldigt mycket i kyrkan. Men det är fortsatt Guds gave när livet är helt okej. Sånt som allt annat, det står skrivet, all god gave och all fullkommen gave kommer ovanifrån, från han som är himmellysenes far. Hos ham är det ingen förändringar, skiftande skygger. Det var en period i kyrkans historia då det var nästan slik att hvis du hade det gott så skulle du skamma dig. Hvis du på något sätt hade nok av mat och du faktiskt ja, Herrens glada dagar är inte det det heter. Hvis du levde Herrens glada dagar, då borde du egentligen skamma dig. Och det är ingenting i Bibeln som virker i den riktningen. Du ska inte skamma dig för du är lycklig. Tvärtemot säger det gång efter gång, glädjera. Igen säger jag, glädjera. Eller i Jakobs brev, är det någon glas till sinns, då skall de synge lovsanger. Du skall. Så det skall inte skamma dig, hvis livet är helt okej. Gå till Salmenes bok. I Salmenes bok så finner du både klagesanger och glädjesanger. Och bägge de två har sin plats och du ska inte ha dålig samvittighet hvis du är glad. Du ska heller inte ha dålig samvittighet hvis ting faktiskt är vanskliga och du säger detta här tacklar jag inte. Och faktiskt hvis du klager till Herren, det är väldigt många fromma människor till klager som klager till Herren och det är helt okej. Okej, så det var det första, du får låta vara tacknämlig. Det andra läste vi från Paulus och det hörtes lite skummelt ut, ikke sant? Guds godhet driver dig till omvändelse. Och när ting hörs lite skumligt så ska vi lytta lite försiktigt. Och faktiskt ordet omvändelse har en lite speciell plats i särskilt vår kyrkes historia. För det var ett ord som gjorde Luther rasande. för jag har slått det upp för jag måste checka det i de gamla översättelserna. han hade en käpphäst om det. De gamla översättelserna, de hade detta Guds godhet driver dig till bot. Och nu är det 4 veckor sin bots och bededag, men det är samma referensen. Bot var liksom den övelsen som prästen ger dig efter att du har skriftet. Efter att du har bekänt dina synder så säger de liksom, då ska du gå ut och ge så mycket pengar till välledighet. Du ska bruka så mycket tid i bön och Luther skulle inte ha något av det. Martin Luther var bland annat en väldigt nådefull man, men också väldigt god i gräsk. Så han gick tillbaka till den originala gräsken. Och där står det inte bot, det står en ändring i sinne. Liksom en ändring i tankemåten av dina. Så, det är nästan Guds godhet driver dig till ett skifte i tänkemåten. Och vi hör också liksom genklang i detta, genklang av detta i någon av dessa andra texterna från Hosea. Därför har jag sänt profeterna, inte jordskälven och sultkatastroferna, men för att driva folk till omvändelse. Profeter ord faktiskt, och min dom går upp som lyse, inte som mörke. Och när Jesus citerade detta lite senare i den texten som jag läste, så står det: det är barmhärtighet jag vill ha, inte offer. Och det är något som vi tränger att ta till oss. Det är inte alltid Gud är för Gud är på något sätt kräver att vi offrar det enormt mycket. För Jesus säger det flera gånger faktiskt. Det dyker igen upp. Det är barmhärtighet jag vill ha, inte offer. Och detta är ett mönster som går igen och igen i det nya testamentet och i Bibeln generellt. Att när livet är okej, då kan vi faktiskt höra, då kan vi lytta till kritiken, till profeterna. Och det är inte när vi är dypt i krisen att vi ska göra det. Det är inte när folk ligger nere och är klara till att de är klara till att ta emot konstruktiv kritik. Det är inte då. Och det är kanske en dålig träck eller en dålig valg. Mitt i tragedi eller sjukdom och all stötten rives bort, det är inte då du ger den konstruktiv kritik. Då tränger de tröst, då tränger de kärlighet, då tränger de stötta. Och jag har hört att väldigt par, äktepar, gör detta. Hvis man akkurat har haft en krangel, det är inte då du tar ett uppgör i förhållandet. Det är inte då du kommer med ett vänligt råd. Liksom till nästa gång. För idag fortsätter du krangeln, inte sant? Men i fredstid så kan man ta upp liksom, hur har vi det? Hur är vi i förhållandet vårt? Hur kan vi bli bättre kärester överför varandra? Ta en liten genomgång, hur står ting till? Och slika då som är vårt liv med Gud. Det att följa Jesus nu i livet är helt okej, innebär att ha modet till att se sanningen i ögonen, inse att jag är god på detta, jag är kanske inte god på detta. Detta här tränger jag att jobba med. För Guds godhet leder oss till en ändring i tänkemåten vår. Och till det som inte är i romantiska parförhållanden. Vi ser det också när vi inte pressar oss själv för mycket med någonting allerede är vanskligt. Men när vi har det gott, då kan vi öva oss i måter till att vara lyckliga som är lite mer hållsam. Lite mer konstruktiva. Som för exempel att vara tacknämliga. Och öva sig på tacknämlighet. Sånt som vi har hört allerede sagt i detta semester flera gånger. Och vara gästfria. Och på något sätt få dessa här vanor, dyrka dessa förhållanden och de vänskaperna som vi vet vi idag tränger när vi inte nödvändigtvis har det så gott. Så, och då får vi, hvis vi lär oss, hvis vi övar oss på dessa strategier, så får vi kanske en bättre strategi till att hantera tragedien än den som jag plejer att ty till, det vill säga Netflix och is och det och synd på mig själv när jag sitter alene på soffan. Men då jag har en lite mer av en sån ryggsäck av strategier för att faktiskt ta till mig tröst, och jag har vänner som jag kan appellera till. Och det är de tingene som vi gör när livet är helt okej. Men vad är denna tänkemåten som vi ska ändras till? Och Paulus förklarade detta ellers i denna texten som jag syns var lite krävande. Han säger vi ska vara ydmyka. Vi ska inte döma andra. Og et ord som han snakker mye om I det nye testamentet, og har som egentlig falt litt ut av moderne forkynnelse, det skryt. Paulus faktisk veldig imot skryt. Han sier sånne ting som, «Hva annet har du som du ikke har fått?» Og hvis du har fått noe, hvorfor skryter du som om det ikke var en gave? Det, jeg vet, det minner om den norske janteloven, men dette handler ikke om å skamme seg over å ha det godt. Det handler heller ikke om å skamme seg over sine egne evner. Det handler om å anerkjenne hverandre og se og anerkjenne all den hjelpen, all den støtten som har brakt oss til det stedet som vi nå. Som en måte til å fullbudgetere eget liv, på en måte. Synliggjøre Guds og våre venners og familiers bidrag og rolle til vårt liv. Og huske at liksom, jeg til fordi du til. Og det slik, du skal ikke, det nesten sånn han burde sagt, du skal ikke skryte av din alene status eller da det var fått til. Men du skal dele de godene. Og igjen, dette har med ydmykheten å gjøre. At vi trenger hverandre og innse at vi trenger hverandre. Også når livet godt. Også når vi fristet til disse drømmene om en selvstendig og alene helt. En visjon om at jeg fått det til på min egen innsats. Ydmykhet det på en måte en måte til å dele den gaven vi fått av Gud. Og anerkjenne Gud, men også huske at når Gud fritar oss fra all dom, så må vi også frita hverandre fra all dom. Og hvis vi faktisk skal ta for alvor dette resonemanget hos Paulus, om at det Guds godhet som fører oss til omvendelse, da må vi innse at de folk som ikke nødvendigvis opplever enormt mye godhet, de skal ikke være så kravstore. Vi skal ikke være så kravstore overfor de. Det I Sven Åsmund Tveit sin bok, Onsdagslunch med ørkenfedrene, tror jeg det heter, så snakker han om en Makarius. Og det sies tydeligvis om Makarius at han ble som Gud på jorden. Fordi akkurat sånn som Gud beskytter verden, slik ville Abba Makarius dekke over de feil som han så, som om han ikke så dem. Og de feil som han hørte, som om han ikke hørte dem. At vi skal ignorere hverandres feil. Og det en utrolig viktig evne. Og det klart, jeg maner ikke til korrupsjon. Hvis vi dekker over bare våre egne feil eller våre venners feil, det korrupsjon. Men hvis vi på en måte ignorerer alles feil og ikke legger oss opp I alles feil, det heter raushet det. Det heter romslighet. Og faktisk, romslighet en ganske, jeg måtte slå det opp, romslighet faktisk en ganske god oversettelse av dette ordet godhet som dukker opp I dagens tekster. Så det en kontinuitet mellom det at Gud ikke dømmer oss og at vi da ikke dømmer hverandre. Så det to punkter på denne kontinuitet mellom Guds væremåte mot oss og vår væremåte mot andre når livet helt ok. Den første at Gud god og tålmodig med oss, så vi kan være gode og tålmodige mot hverandre. Og faktisk dette her ordet romslighet, det er også de samme ordene som dukker opp I 1. Korinterbrevet 13, som mange fikk lest opp I bryllupene sine. Kjærlighet tålmodig, kjærlighet god. Det disse ordene her som Gud har vært overbærende med oss, Gud har vært tålmodig med oss, Gud har vært god mot oss. Det de samme ordene som Paulus bruker. Og det andre at Gud ikke favoriserer sine venner, og vi skal heller ikke favorisere våre venner. Vår kjærlighet skal ikke bare mot de som på en måte familie og venner, de som underholder oss. Den skal også være mot de som ikke underholder oss særlig godt, og de som kan være fiender. Jeg vet, det ikke veldig 2023 å ha fiender. Hvem en erkefiende? Men poenget at vi skal dele den kjærligheten litt bredere. akkurat sånn som Guds regn faller på både kristne og de som ikke selv identifiserer som kristne. Og det minner meg om semesterets kanskje første preken, der Per snakket om at Gud, ja, at Jesus sier, du skal faktisk invitere andre enn dine venner. Vi kan bare ta det litt mer alvor. Vær gjestfri mot de som ikke nødvendigvis returnerer tilbudet. Men det også litt mer generelt. Hvis vi slåss mot ting som skjer, de onde som skjer i vårt eget liv, om det skal være arbeidsledighet, sykdom, sorg, da burde vi egentlig slåss mot de tingene i alles liv. Er de onde ting, så er de onde ting. Slåss mot det i alles liv. Og det derfor dagens evangelietekst avslutter med «Vær fullkommen på samme måte som deres himmelske far er fullkommen». Så akkurat sånn som Gud gir regn til alle, så må vi slåss med og slåss for de velsignelsene i vårt eget liv, men også i alle andres liv. Og som Lukas versjonen av samme tekst har, det står «Vær barmhjertig». Slik deres far er barmhjertig, på den måten som er generell og ikke veldig spesifikk. Og til slutt en liten epilog. Når livet er gått, er det fristende å på en måte boble litt over. Og jeg er veldig den som pleier å gjøre det, og som sagt, jeg lover å være takknemlig. Men det er også viktig å huske at livet er ikke nødvendigvis godt for alle. Et uttrykk som Generation Z, eller unger nå til dags, har kommet på, som jeg synes er veldig saklig, det er giftig positivisme, toxic positivity. Og det er noe på en måte når folk bobler over og sier, «I dag er en gave til meg! I dag kan du være munter!» Og insisterer på at alle skal være muntre. Typ, er alle lykkelige i dag?» Og det er en form for nådeløshet som vi må være litt forsiktige med, særlig når livet er helt ok. Vi må akseptere hverandres genuine følelser. Når livet er helt ok, så har vi faktisk råd til å være tålmodige. Og riktig nok å glede oss med de som gleder seg, men også å gråte med de som gråter. Det har vi faktisk råd til når livet er helt ok. Vi må med andre ord akseptere hverandre. Uansett hvor vi står og hvor de står i sitt liv, vi må akseptere og håpe at Guds nåde gir oss evnen til å akseptere hverandre og til å gjøre disse tingene. Gud som forstår at vi Gud forstår at vi bare er gress, men Gud som også løfter oss inn i sitt rike, i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.